Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Det är måndag morgon och hockeystudion är tillbaka. Det har varit äntligen en full vecka och en händelserik vecka. Och det är dags att snacka ner vad som har hänt. I studion har jag med mig Mattias Karlsson och Hans Abrahamsson på länk. Jag heter Julia Karlsson. Hur är läget med er?
Jo, det är jättebra. Det var en jätterolig andra vecka av SHL och händelserik. Och många händelser och diskutera.
Mm. Abris, hur är läget med dig?
Ja, men tack, det är bra. Lite sådär, man känner att det har börjat rulla igång nu med matcher och man försöker att sortera alla intryck och det är liksom det är SHL torsdagen, Hockeyallsvenskan fredagen, full omgång SHL lördagen, så att det är mycket i skallen just nu, känner jag.
Ja, alltså jag kan ju känna det själv. Jag känner mig väldigt överväldigad på en gång. Vi kan väl börja med alltså det hetaste från helgen egentligen. Det är väl ändå Brynäs-Luleå, Abris?
Ja, det är alltid svårt när man är mitt i stormens öga så där och man tycker ju alltid att man är liksom att det är hett där man är på något sätt. Va? Men nu var jag i Gävle i lördags där, men jag har förstått liksom i efterspelet att det var inte bara jag som tyckte det var hett där, utan även ja, egentligen alltså, de som var på alla andra SHL-arenor så var det väl där det mest intressanta hände just i Gävle. Återigen så är väl Brandon Shinnimin i fokus då. Det var väl där det största intresset landade. Luleås kanadensare som har varit omdiskuterad från dag ett egentligen sedan han kom till SHL och Växjö och numera är han ju i Luleå. Det var ju en situation där det stod 2-2 i matchen och Brynäs lagkapten Anton Rödin blev utvisad för en tripping efter en situation med just Shinnimin där Shinnimin återigen då visar prov på dålig balans. Klubban är ju inte där och stör honom så, utan men han ramlar väldigt lätt, tar sig upp ganska snabbt igen, men domarna tycker att det då ska vara tripping. Och på den utvisningen i det powerplayet så gör ju Luleå då matchavgörande 3-2 målet. Så att ja, nej, det vart en snackis runt det där.
Men du som var på plats och såg situationen, vad är din åsikt? Vad är din dom?
Nej, men det var ju en felbeslut av domarna. Så är det ju. Och domarna gör ju fel ibland. Sen tycker jag väl att man kanske ska vara extra uppmärksam med just Shinnimin i och med att han har visat prov på dålig balans många gånger, så jag är lite förvånad att man ändå tar den där. Men samtidigt, jag har respekt, man får inte se den i efterhand, man ska ta ett snabbt beslut på isen och så är det. Det är väl tråkigt. Jag tycker väl att Luleå var bättre i den matchen, så att vi ska väl vara tydliga med det också, att det var inte alls orättvist på något sätt eller oförtjänt att de vann. Jag tycker att de var det bättre laget och sen är det väl alltid tråkigt när det liksom blir ett avgörande på det sättet. En felaktig utvisning och ett mål i powerplay. Det är väl inte riktigt det man vill se. Men med det sagt så var Luleå bättre. Sen är ju Shinnimin en fascinerande person. Alltså man kan ju säga egentligen tre saker om Shinnimin. Det är ju liksom han duckar aldrig en intervju. Han älskar egentligen att prata om. Många spelare tycker att det är jobbigt att prata om när det handlar om filmningar eller när det handlar om alltså sådana lite jobbiga situationer att man har tagit dåliga utvisningar. Han duckar aldrig i intervju, han älskar att stå där. Han är väldigt vältalig. Långa detaljerade utläggningar om situationer som har varit och sådär. Väldigt intressant att prata med, väldigt intressant att lyssna på. Och nummer tre, han har väldigt svårt att liksom se sitt eget eventuella fel i någonting. Han känner nog sig som den mest missförstådda människan i världen. Liksom, för att han har väldigt svårt att liksom vara självkritisk mot sig själv och förstå den andra sidan av det. Så, att det är väl liksom, så kan man väl sammanfatta Brandon Shinnimin lite som person.
Men för jag, eller han gick väl ut och sa efteråt att han hade sagt till domarna att det inte skulle vara utvisning. att Kinnimin hade gått ut och sagt det till dem.
Ja, det var väldigt flackande, lite flackande där, och det var lite svårt. Han gick ut och sa det, absolut. Och först så var det väl lite grann att det var efter matchen, och sen var det att det var i samband med situationen, och sen var det lite grann att det kanske var någonstans där mitt emellan.
Like I said, I lose an edge after the play anyway, and get right back up and continue playing. It's, you're, like I said, you're allowed to fall down in hockey. So, I mean, I'm sure everyone's going to be crying about it, because that's generally what happens. So, yeah, it is what it is. Can't be bothered.
Yeah. So, did you talk anything with the refs about it?
Yeah, yeah, no, I talked to the ref after, and yeah, he just said, yeah, there was nothing there. I just made a mistake. I thought I saw a trip, but he said that I just fell too. So it's not no trip, no diving. It's nothing.
Did you try to change the decision of the refs right off the situation?
Yeah, I said right out. I just said, like, I don't think that's a penalty, but I'm not the ref. You know, like, it
but
sucks.
You said
it's
that.
Yeah, yeah. Okay. I mean, it sucks. It's a tough call, and it's gone against us that way too sometimes. So I mean. They just didn't really handle it properly, I don't think. They kind of lost their composure, where maybe if they just focused and, you know, focused on killing a penalty, it wouldn't have, yeah, I don't know.
When did you say that to the ref on the way out, when Anton
was? Well, I said it, I said it fairly quick after, and then after the game.
During the game?
Yeah, and then after the game, I said to him too, I said, yeah, like, that's not a penalty. Like, I just fall down. There was no trip. Yeah.
Och jag ringde upp både Linus Öhlund som var domare där och även domarbasen Thomas Torsbrink. Domarna har ju väldigt strikt nu att de får inte uttala sig om någonting. De får inte säga vad de äter till frukost ens en gång, utan allt ska ju gå centralt. Men Torsbrink ringde upp i alla fall och pratade med honom om det här, för jag tänkte, här måste jag kolla upp det i så fall. Och det fanns, han hade ingen information. Han var på plats i Gävle. Han var nere och pratade länge med domarna efteråt, och det fanns ingen sån diskussion överhuvudtaget om att Kinnimin hade varit fram och försökt påpeka det felaktiga med att de tog den här utvisningen. Så att där står vi lite ord mot ord, får vi väl ändå säga.
Ja, och om Kinnimin då är en person som man kanske inte, som kanske har lite svårt att se sina egna fel, som du säger, hur troligt är det då att han skulle gå ut och, alltså, att han skulle kunna korrigera det på en gång, om man säger så?
Ja, nej, det tror jag inte att han gör, utan det ligger ju lite grann i det här att han har, jag ska inte säga att han lever i en egen värld, det ska jag inte säga, men han har en liten egen bild av verkligheten på något sätt, har jag väl uppfattat under de här åren. Det är väl lite på minuskontot. På pluskontot är väl lite grann de två andra då, att han är väldigt, alltså, han duckar aldrig för en intervju, och han är väldigt intressant att prata med. Alltså han har liksom väldigt långa och detaljerade utläggningar. Så att, men som sagt, svårt kanske att se sina egna brister.
Det är ju just det där, tycker jag, det här efterspelet som du fångade där uppe, Abris, med vad Kinnimin påstår att han har sagt till domarna, och att Torsbrink verkar då förneka det. Det är ju väldigt anmärkningsvärt, tycker jag. Själva situationen, om den filmning eller felskär, är ju hopplöst att bedöma. Eller om det är ett medvetet felskär, ska jag väl säga i så fall. Men det är just det där, att han verkar gå ut och ljuga sen efter matchen, att han har pratat med domarna. För domarna har ju ändrat domslut när spelare erkänt att det inte ska vara någon utvisning. Det hände ju med när Leon Bristedt erkände det för två säsonger sedan.
Ja, jag var ju på plats. Jag kan väl säga att jag, du och Emma, ju, det vet ju du och Karlsson, man sitter man ganska fullt upp där. Men jag såg aldrig att det skulle ha varit någon liksom verbal kontakt mellan Kinnimin och domarna direkt efter den situationen. Men jag kan också ha missat det, i och med att man sitter med sin dator och håller på. Så att men jag såg i alla fall ingenting där. Du kan fylla in den här bilden av Kinnimin. Du har väl pratat med honom ett antal gånger, du också, Karlsson, i samband med matcher och sådär. Just att han, hans verbala förmåga på något sätt.
Ja, det ska jag ha heder av. Att han alltid ställer upp och gärna pratar och vill ge sin bild av det hela. Sen är det ju anmärkningsvärt att han alltid hamnar i de här situationerna.
Och alltid är orättvist behandlad. Alltså det är alltid alla emot honom på något sätt. Han var ju fly förbannad dessutom över det här målet som blev bortdömt där då, som han själv gjorde då, efter en kontakt med målvakten där. Alltså det var han ju otroligt upprörd över att det gick till på det sättet. Och så. Så att ja, nej, det är en profil naturligtvis, men det är klart. Ja, känner du Karlsson som är liksom på utsidan eller så sett utifrån lite grann, vad börjar liksom bli för mycket av den här varan från Kinnimin med den här dåliga balansen och de här felskären och samband med utvisningar också, att det blir utvisningar också där. Vad tycker du?
Frågan är om det är värt det att allt det här strulet och tjafset kring Kinnimin, om det är värt det för Luleås sida. Så bra hockeyspelare är ju inte Brandon Kinnimin att han är värd hur mycket som helst.
Men det var ju just det här som gjorde att Växjö valde liksom att bryta med honom, att man kände att den här vågskålen hade liksom, det tog för mycket energi runt det han höll på med, så att det blev liksom en minusvariant istället för en plusvariant. Sen har han varit bra, tycker jag, säsongsinledningen här. Jag tycker den kedjan med Connelly, Kinnimin och Brännström var Luleås bästa i matchen. Och Kinnimin kan definitivt spela ishockey. Men det är enda vågskålen hela tiden som jag har pratat om sedan han kom till SHL egentligen. Att när liksom blir priset för högt, när kostar det för mycket energi för laget? När tar han för mycket energi istället för att ge energi? Och han är ju en jättevågdelare i bland Luleå-fansen. Alltså det finns ju de som hatar Kinnimin där uppe. Verkligen, alltså Luleå-supportrar som verkligen hatar dem på sportsligt, ska vi säga nu då, nivå. Alltså, så, som bara vill att de ska göra sig av med honom. Och det är ju ganska ovanligt liksom, runt en spelare där. Så att, vi får se. Men det vi vet är att han kommer alltid att vara i den här typen av situationer. Det handlar mer om hur många det blir. Mm. Det handlar liksom inte om att det bara kommer att ta slut. Utan han kommer alltid att vara i någon typ av fokus. Det enda det handlar om är hur ofta det blir. Och det är väl också det Karlsson inne på. Är väl det som är avgörande också för hur Luleå ska göra.
Hur länge de orkar med att ha honom kvar liksom.
Ja. Samtidigt visste de ju exakt det här. Jag tror inte att de hade jättestora förhoppningar om att det liksom skulle bli någon jätteskillnad. Så utan han kommer alltid hamna i den här typen av situation.
Sedan tycker jag att det är så jobbigt och det är så tråkigt det här att det har blivit sån väldig diskussion kring filmningar och att det är så mycket anklagelser kring filmningar hela tiden. Jag satt ju hemma och kollade de sex matcherna under lördagen och följde med lite på supportrar på sociala medier också. Det fanns ju säkert en 10 spelare under lördagen som anklagades för filmningar hit och dit. Det är ju jättetråkigt.
Ja, tycker du att det är ett problem med att det är mycket filmningar, eller tycker du att det är ett problem att det diskuteras så mycket runt det? Eller hur känner du det?
Ja, det är ju både och. Det har ju, alltså, förstärkningar och filmningar eller kalla vad du vill har ju alltid funnits i någon form, men det har ju blivit väldigt, väldigt mycket fokus på den och det kanske har ökat också. Jag tycker att det är problem både och, att det förekommer i så stor utsträckning och att det blir så mycket att nästan efter varje utvisning så skriker fans på läktarna om filmning och så vidare. Det.
Vad är det som har lett till det här ökade fokuset på filmningar just? Vet man det?
Det är ju en bra fråga. Det handlar väl om elitidrotten handlar väl mer om att tjäna sina millimeter hit och millimeter dit. Och det är väl klart att du har ju en annan sida av det också där du får göra en hel del utan att det blir utvisningar. Och där spelare känner att de blir stoppade på ett sätt där man ska ta sig in framför mål till exempel, eller vad den kan vara. Så det finns ju liksom en sida av det också där det kanske borde vara fler utvisningar. Och där ser man väl ett sätt, powerplay, om vi nu går på hockeyn, är ju en tätare och tajtare det är som det har blivit i hockeyn, så blir ju powerplay väldigt, väldigt avgörande. Och lyckas man skaffa sig någon utvisning där, och kan göra mål i powerplay, så kan ju det vara direkt matchavgörande. Sen så att, och det gör väl att, och så är det ju den här balansgången. Det är klart, ibland så visar man väl upp att jag kommer inte förbi, han stoppar mig, alltså så. Och sen har du nästa steg kanske att man nästan lägger sig då för att man ska få med sig den där utvisningen. Och sen har du nästa steg då kanske när man medvetet fuskar och lägger sig. Och det där tror jag liksom, det är en kedja lite grann som, eller en utveckling som blir lite grann att man drar det lite längre hela tiden. Vissa spelare drar det lite längre för att få med sig den där utvisningen. Det här med vad som är en filmning eller en förstärkning kan ju vara väldigt olika om du pratar med Joel Lundqvist eller Brandon Kinnemin. Alltså, förstår att alla har ju sin egen uppfattning om vad som är en förstärkning och vad som inte är en förstärkning också. Så det hamnar ju också på ett individuellt plan i det här.
Om man går tillbaka till Kinnimin då, alltså finns det någon tanke om att han medvetet filmade?
Alltså det går ju inte att bedöma, tycker jag. Jag tycker ju att det ser ut som ett väldigt tydligt felskär, att han trampar på utsidan av skridskon där. Men jag tänker väl också att man kan göra det medvetet, men det ser ju inte ut så. Och i grunden så alltså Brynäs och fans och alla är ju upprörda på Kinnimin, men det är ju oavsett om det är en filmning eller ett felskär, så är det ju domarna som har tagit ett felbeslut. För att det skulle inte vara en utvisning och som då avgjorde matchen, och då får det ju extra stort fokus.
Mm. Sådär.
Hur länge har vi pratat filmningen?
Ganska länge tror jag, men det är ganska intressant tycker jag, för jag tänker det följer idrotten i stort, känns som att det följer en ganska samma mall när det kommer till filmningar och granskningar, och att allting blir mycket mer hela tiden, och jag vet liksom inte riktigt när det kommer ta slut. Hänger ni med på vad jag tänker?
Ja, jo, jag ser ju med fotbollen när jag tittar en del, vilket jag inte gör så mycket längre, men jag blir ju jätteless på de här ständiga förstärkningarna och där man fuskar rakt av. Jag tappar lite lusten att titta på det där blir så uppenbart på något sätt. Det finns väl en skräck och en rädsla att vi ska hamna där. Sen lider jag ju, det är ju skit mot domarna rent ut sagt. De har världens svåraste jobb att vara där ute och försöka göra rätt bedömning. Och det blir ju inte lättare det jobbet av att folk lägger sig medvetet.
Nej, det är sant. Men jag tänker väl också lite på det här att det tar så lång tid att liksom granska mål och sånt ibland. Att det är liksom så här,
ja.
Jag vet inte, någonstans så tappar man väl... Det tappar ju lite.
Ja, granskarna, granska filmningar har vi ju inte.
Det har
vi inte tid med så mycket avbrott och granskningar som det är redan. Men däremot i efterhand så har man ju varit ganska tydlig att man ska ta krafttag mot det här. Och Stefan Matteau fick ju böter efter tisdagsmatchen där Stefan Matteau i Linköping fick ju böter efter tisdagsmatchen där på grund av filmning, 5000 kronor. Men alla är väl, verkar ju ganska överens om att det behöver kraftigare straff än så för att få ordning på det. Det behövs väl avstängning också, tycker jag. Så att det blir ett riktigt kännbart straff.
Det är det vi kommer fram till efter det här nu, att det är hårdare straff på filmning. Är det det vi slår klubban i bordet på?
Jag vet inte om Abri ser med mig där, men...
Jo, alltså det kan man ju absolut göra. Sen är det ju alltid så uppenbara filmningar, absolut, straffar det hårt. Sen har vi ju en gråzon då, vilket som är en filmning eller inte en filmning. Kinnimin bedömdes ju som ett felskär då, i och med att han inte blev anmäld, ska vi säga. Men och liksom sätta den gränsen där då, för vad man ska straffa stenhårt och inte, den är tuff tycker jag, alltså vad man ska sätta nivån för vad som är en filmning. Men visst kan man dra till med mera högre böter än 5000 naturligtvis. Man ändå bestämmer sig för att fälla någon för filmning, så kunde man väl definitivt höja beloppet, om inte annars är ju symboliken viktig där, att man visar att det här är inte okej.
Ja, när det gäller bestraffningar av filmningar så måste det ju finnas någon väldigt tydlig gräns, att det är utom allt tvivel att det är en filmning. Det är såklart att det är en bedömningssak, men just i det här fallet med Brandon Kinnimin så går det ju inte att fastställa vad är det man säger i domstolarna utom allt rimligt tvivel att det är en filmning och därför blir det ju ingen påföljd på det heller.
Vi hamnade verkligen i en filmningsdiskussion här. Det var trevligt. Men jag tänkte att vi kan ju gå vidare, för det har hänt ganska mycket annat också under veckan.
Verkligen.
Jag vill ju jättegärna höra lite åsikter kring Sam Hallams hyllning. Framförallt. Jag vet inte om det... Vill du börja där, Abris, kanske?
Jag tänkte fråga Karlsson, hur mycket hann du se av Hallams hyllning hemifrån TV-soffan?
Varenda sekund.
Ja. Ja.
Okej, jag vet inte. Här försöker man fördela ordet och så går det skit.
Jag vet inte om jag har så mycket åsikter om hyllningar. Jag lyssnade ju på podden förra måndagen och då var det ju väldigt... Då hade ju Thomas Roos här väldigt mycket synpunkter om en hyllning i Skellefteå av Jim Eriksson där. Som jag kanske inte höll med om, men det har vi väl lämnat oss bakom oss. Det här var väl en... väldigt känslostark hyllning av Sam Hallam, men värdig hyllning. Det är väldigt många gånger de här två första veckorna av SHL jag har fått gåshud, känner jag. Jag brukar inte få gåshud, känner jag, men de här två veckorna har jag fått det många gånger och här var ju ännu en gång. Växjö är ju väldigt proffsiga i allting de gör och gjorde ju en väldigt proffsig hyllning av Sam Hallam. Och Sam Hallam är ju så proffsig själv. Han är ju så perfekt i allting han gör. Han har så kontroll på allting. Men det var mycket känslor där ute på isen. Alla grät ju. Sam Hallam grät ju på väg ut i tunneln där. Henrik Evertsson grät, Fredrik Hellgren grät.
Grät Mattias Karlsson hemma i TV-soffan?
Det gjorde jag inte, men jag fick gåshud, men jag grät inte. Okay. Men Erik Josefsson grät, Robert Rosén grät. Det var känslostarkt. Nu har de verkligen hyllat Sam Hallam.
Ja, nej, jag håller ju med där. Jag höll ju ett väldigt känslostarkt tal också, Sam Hallam. Och så lite häftigt också att Johan Markusson, den tidigare kaptenen, en klubbdirektör, och det var han och Evertsson då som var ute på isen där och under själva hyllningen där. Så det kändes ju som att cirkeln slöts på något sätt där. Och jag håller med. Jag tycker också att det var men inte jätte liksom flådigt och flashigt, utan men kompakt, snyggt, känslosamt. Jag berättar en rolig grej där också, jag vet inte om jag kände till det, men tydligen så hade man lite olika vad ska jag säga då, kapitel av den här hyllningen där det liksom fanns lite olika teman under matchen där, och bland annat så hade man i arenan en frisör på plats där åskådarna kunde få en välja att göra en Sam Hallam frisyr.
Va? Förlåt.
Det känner ni inte till, va?
Vi skulle säga att vi såg ut här nu. Jag... Otroligt komponerade.
Ja, och det här uppmärksammade ju P4 Kronoberg, heter det så? Ja, det borde vara där nere, va? Ja. Och ringde väl Växjö om det här, för de tyckte att det var en rolig grej som stack ut. Men Växjö tror jag inte tyckte det var lika roligt att de fokade på just det i den här mäktiga stora hyllningen, för de ville göra ett reportage om det här inför då lördagen, så där typ att det här var ju en, och det där tyckte Växjö var lite konstigt att de gick i, och även Sam, jag pratade med han i veckan och tyckte det var lite märkligt att det som skulle vara stora fokuset på att det fanns en frisör som gjorde en Sam Hallam frisyr under den här dagen då, stora dagen där. För det var en massa evenemang i arenan just i samband med Sam då. Det här var en av sakerna. Men, så vi hade en diskussion lite där runt hur man tänker på en nyhetsredaktion kontra i ett hockeykansli, kan vi väl säga. Där det ibland går ju våra meningar isär om vad som är, sticker ut och vad som är viktigt att rapportera om, kan vi konstatera det. Men så var det. Hade du velat haft en Sam Hallam frisyr, Julia, om du hade varit på plats i Vida Arena?
Nej, det hade jag inte, men jag tycker att det är underbart den som kom på idén att de skulle ha en frisör där. Jag vill absolut höra om frisören. Vem kom på den här idén? Det är ju toppen.
Vilken hockeyprofils frisyr vill du helst ha, Hans Abrahamsson?
Ja, det var ju en, men Jaromir Jagr har väl alltid varit liksom en sån dröm typ att ha den då. Det är ju ett historia och kunna skaffa det numera då, men hans frisyr tycker jag ändå har stuckit ut genom åren, med betoning på stuckit ut då, under igen.
Ja, men det är ju, gud, jag blev liksom så här, jag vet inte hur jag ska gå vidare från den här informationen om att de hade frisyr. Alltså,
så här är det att podda med oss. Jag tar grejer på uppstuds. Kommer små överraskningar ibland. Så man får vara beredd att hantera.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det vill säga, det jag kan säga för att komma över är väl att Växjö gjorde ju verkligen, jag var inne på det förra avsnittet, att hemmalag kan ha svårt att liksom hantera den här typen av hyllning. Jag tror Skellefteå var lite påverkad med Jimmy-hyllning, jag tror det påverkade dess insats. Jag fick det uppstoppat i halsen här av Växjö som gick ut och sköljde över Timrå i första perioden efter den här hyllningen till Samhallam, där man hade stått länge och känslosamt och tårar och stått och blivit lite kall och allt det här. Men, så det var nog den bästa presenten kanske Hallam fick att se Växjö spela.
Rent, alltså kan man sätta ord snabbt på vad Samhallam har betytt för Växjö? Vi behöver inte göra ett hyllningsavsnitt.
Framförallt har han ju skapat en vinnarkultur där, vill jag säga. Det jag tycker har stuckit ut med Sam under de här åren, förutom att han är väldigt noggrann och sådär med sin liksom, hela planering från dagbasis till säsongsbasis, det är ju hans sätt att coacha lag, tycker jag. Där har han ju varit nummer ett för mig. Förmågan liksom att få in rätt spelare mot motståndarnas bästa. Jag kan sitta där och vet, på hemmaplan, när motståndarna har hemmaplan då, så är ju det de som har sista bytet som kan bestämma vem de blir in. Men sen när man sitter där och tittar lik förbannat, så är det Hallam som har styrt, alltså som har fått in rätt spelare ändå, trots att han inte har liksom den fördelen, om man säger så, på bortaplan. Så att det där har han varit i en klass för sig, tycker jag. Det har ju också, det tror jag, varit väldigt avgörande för Växjö. För ett slutspel, inte minst, är det ju otroligt viktigt med matchningen och matchplan. Det såg vi med Mitell när han kom in i Färjestad nu också i slutspelet där. Så tycker jag att han coachade bort stora delar motståndarna under finalserien. Eller under slutspelet, plus att han hade ett bra lag naturligtvis. Men sättet han kom in och hade liksom lite olika matchplaner, om man mötte Skellefteå, eller om man mötte Rögle, eller om man mötte Luleå, och liksom hur de lyckades genomföra den, det imponerade. Och där tycker jag Sam Hallam har varit i framkant.
Mm. Har du något tillägga?
Nej, det Abrahamsson förklarar det bra. Men det är ju den utvecklingen som Växjö har haft under de här 10 åren med Sam Hallam. Det förklarades ju, eller gestaltades bra i ett tal där på isen, att Växjö var ju en väldigt liten fisk i hockey-Sverige när Sam Hallam och Evertsson och de här kom in. Men på 10 år så har de 3 SM-guld.
Mm. Finns det något lag just nu som skulle kunna göra en liknande resa, tror ni? Om man kollar nu och sen så tänker man om 10, det är en jättesvår fråga, jag inser detta själv. Om man kollar nu på lagen och så tänker man om 10 år, tror ni att det kommer finnas någon ny liksom Samhallam-Växjö-historia?
Jag tror faktiskt inte det. Det säger jag inte bara för att det är väldigt svårt att på uppstuds komma på någon. Men den prestationen de har gjort och gå liksom, man började i division 4 där i början på 2000-talet typ, och tog sig i rask takt upp till SHL och sen leverera 3 SM-guld på kort tid, inte på 7 år eller någonting, typ 7 säsonger. Om den ser det. Jag har jättesvårt att se att det ska hända faktiskt.
Ja, det är jättesvårt att komma på något sånt exempel i en
förlåt, nu satt jag verkligen.
En hyfsad storstad som har resurser och som kommer från ingenstans. Det finns ju andra klubbar som har tagit stora steg och etablerat sig i SHL som Rögle här nu senast. Men där finns det ju samtidigt en hockeykultur sedan lång tid tillbaka.
Just bara ett etablerad, superetablerad klubb och vinna då 3 SM-guld på 7 säsonger, det är ju snudd på omöjligt bara det. Liksom. Frölunda, Skellefteå, de här har ju försökt och lyckats med 2. Och att då liksom komma från division 4 liksom, och gå hela vägen och lösa det på det sättet. Nej, jag tror att Växjös resa är unik och jag tror inte att vi kommer få uppleva det lite.
Och det tycker jag lyssnarna ska ta och leta reda på i det här poddflödet. Din intervju som du gjorde med Henrik Evertsson för 1 eller 2 år sedan. Den var jättebra. Den är värd att lyssna på flera gånger.
Det var bara ljudet som var dåligt.
Innehållet var
bättre.
Ja, nej, men Evertsson är en fascinerande person. Han är ju en jättestor del i det här också. Sportchef Henrik Evertsson. Och det är hans sätt att jobba och vara har betytt också otroligt mycket naturligtvis. Kanske mest av allt.
Får jag göra en side note här på Växjö för övrigt?
Du får göra precis
ja, men jag
vad
vet,
du vill.
Men det är ibland, för jag tänkte på Jörgen Jönsson. Var ju tillbaka i Karlstad i veckan väl? På tal om liksom, tränare och hyllningar och inte icke-hyllningar. Gick det under radarn eller liksom, hur gick det?
Nej, men det var väl en del fokus på det. Sen har ju Jörgen varit där med Örebro ett antal gånger, rätt många gånger. Va? Nu var det första gången som huvudtränare. Så att hans historia med Färjestad är ju liksom, det börjar bli ganska långt tillbaka i tiden. Plus att han har varit där och sen och så. Så att lite under radarn gick det väl, men samtidigt så uppmärksammades det. Det var väl det som var liksom som var rubriken från den matchen var väl i de flesta kanaler var väl ändå liksom man Jönsson var tillbaka i Karlstad och han fick ju prata om det efteråt och sådär också. Så att helt flög det väl inte under, men det var väl inte Samhallam hyllningar nivå på Jönssons återkomst som huvudtränare då i Karlstad.
Det kanske man inte hade förväntat sig heller i och för sig.
Nej, men kanske något mitt emellan.
Eller jag tänkte mer på den här 4 mannets mål eller inte. Alltså så här, hur beter man sig som huvudtränare när man är tillbaka i en klubb som har betytt väldigt mycket för en? Ja. Men det kanske
inte... Ja, nu fick han ju inte fira någon seger. Han fick ju liksom förlora. Så att det blev ju... Det kom ju liksom aldrig på sin spets. Men jag tror väl att han hade skött det ganska lågmält. Jönsson. Det hade han nog gjort i vilket fall, tror jag. Men sen har jag ju runnit en hel del vatten under broarna. Gud vad jag får till det nu. Sedan han lämnade Karlstad. Ja. Det är ganska länge sedan och det blev lite speciellt där. Han var ju sportchef där och det funkar väl inte 100 och lite sådär. Så att det är väl, han är ju inte liksom, han är ju inte så supertajt längre med Karlstad och Färjestad. Även om han har varit en av de absolut viktigaste spelarna där i klubbens historia. Så har det ändå gått tid och så. Och han är ju inte från Karlstad heller. Han är ju ängelholmare från början.
Han var tillbaka i Karlstad tycker jag inte heller var så speciellt. Men däremot tycker jag ju väldigt speciellt att följa Jörgen Jönsson som huvudcoach då för första gången i SHL. Det tycker jag är jätteintressant att kolla in. Dels hur Växjö förändras, om Växjö förändras gentemot tiden med Sam Hallam och också hur Jörgen Jönsson då, som har varit väldigt hyllad som assisterad coach både i Växjö och Örebro, hur han då funkar som huvudcoach.
Det ska bli spännande att följa någon annan som är spännande att följa. Jag kunde inte undvika att notera att Dahlén också gjorde sitt första SHL-mål i veckan. Nu går jag väldigt off liksom från helgens matcher här, men det var ju kul. Jag har en liten Dahlén-score här, tänkte jag.
den får jag dra, för jag var ju på plats i Timrå.
Du var på plats?
Det var ju helt fantastiskt, tycker jag.
Ja.
på snack om gåshud, men det var fantastisk inramning och supportrarna slöt verkligen upp där. Men det är nog det jag minns allra mest från förra veckan. Det är ju den här twisten som är i matchen. Tyretti då, på tal om profiler som kommer tillbaka. Han var ju Timrås bästa målskytt förra säsongen. Kom ju då tillbaka och spelade för Linköping. Och gör då 1-1 målet. Och väljer då att jubla mot Timrå-fansen. Han slänger sig mot plexiglaset på kortsidan mot ståplatspubliken. Och det rörde ju upp väldiga känslor där, att han gjorde det i återkomsten. Men då ganska strax efteråt så gör ju då Timrå 2-1. Och då så Jonathan Dahlén gör ju målet då, hans första i Timrå. Är på väg att fira inåt mitten, men kommer på sig själv och vänder om och härmar Tairettis målgest upp mot klacken där på kortsidan. Och pratar lite med honom efteråt om det, och det var ju väldigt medvetet. Mm. Men Jonathan Dahlén är ju en sån lirare, en bohem liksom. Så för honom fanns det ju liksom ingen ilska kring det, utan han tycker ju bara att det är en rolig grej att härma Tairetti när han gjorde på det sättet. Mm. Och det fanns ju väldigt, väldigt symbolik i det då, att efter Tairetti gör mål för Linköping så kliver Jonathan Dahlén fram och gör 2-1 målet för Timrå strax efteråt.
Hur häcklad var Rätti innan han gjorde sitt mål under matchens gång då, så att säga? Hade Timrå klacken något fokus på honom?
Nej, det gjorde det inte vad jag märkte av, utan det verkar ändå inte finnas några sådana känslor. Och jag stod och tittade lite efter matchen när spelarna tackade av varandra och sådär också. Och de flesta Timrå-spelarna kramade om Tairetti efteråt då, på ett väldigt hjärtligt sätt. Till och med Anton Lander då, som inte var i Timrå förra säsongen, kramade om och snackade länge med honom.
De är ju bra polare. Rätti, jag gjorde en intervju med Rätti förra året, och då berättade han för mig, när han kom till Lokomotiv, var det väl i Jaroslav där i KL, så var det ju Landers familj som tog om hand om honom på ett väldigt bra sätt då. Så han uppskattade det ju det väldigt, väldigt mycket, och en stor anledning till att han valde Timrå förra året. Sen är det ju jätteöverraskande att han, jag var ju helt säker på att Rätti skulle spela i Timrå i år i och med att Lander kom tillbaks då. Jag tänkte att han vågar väl inte byta klubb nu när Lande kommer hem. Men där var det money talks i första hand. Fick han ett långt kontrakt också med Linköping. Jag tror det var 3 år de skrev. Men jag vet inte om Timrå inte var beredd då att gå så långt.
Så måste det ha varit. För Tairetti sa ju där att han skulle vara kvar när det var några matcher kvar. Så att, Men Jonathan Dahlén sa ju efter matchen också att Timrå har så mycket och tacka Tairetti för. Han är en hjälte här. Mm. Så att, Det var väl just den där målgesten som var lite ogenomtänkt, tycker jag.
Ja, det var lite onödigt, tycker jag, när man inte hade skillnad om man hade hånat honom under matchens gång. Då har jag kunnat köpt att han kanske ville ge igen lite, men annars var det där lite, men han kanske gick av farten bara. Han var nog och jublade inför Timrå-fansen där efter ett mål, så han kanske glömde bort, så tänkte att han hade Timrå-tröjan på sig.
Ja, han sa efteråt till mig att han tycker så mycket om dem och de har betytt så mycket för honom. Ja. Det blir ju lite fel ändå. Det blir det. Mm.
Kanske var en kärlekshandling.
Ja, det är ju så han ville mena på. Men det togs inte rätt av de som stod där i alla fall.
Nej, han blev inte. Han kanske ville väl.
Han ville väl, men visade fel kanske.
Ja, det kanske blev fel.
Men om vi tar oss tillbaka till helgens matcher lite grann. Jag vet, Abris, att du kanske var lite sugen på att prata om Pudas. Sugen och sugen.
Ja, det är många som snackar. Vår kollega Jonathan Nilsson skrev ju en fin tyckare där om att Pudas kommer att radera ut backrekordet i SHL. Och det är klart, som han har inlett, nu har man ju gjort tusentals vinklar. Den mest populära vinkeln är väl att han kommer att slå Kenta Nilssons juniorrekord för poäng för juniorer. Den kör man ju, har man ju kört typ varje höst, känns det som, och det brukar inte bli så. Ja, Håkan Loob naturligtvis. Håkan Loobs poängrekord är ännu populärare att köra den, att de kommer att slå. Men 76 poäng Loob gjorde väl någonting sånt där på 36 matcher bara. Fortfarande ingen som har nått i kapp på det. Och nu är det ju det är någonting man har lärt sig i det här jobbet, kanske med åldern också. Jag var lite ödmjuk i det där att det är 52 omgångar, inte 3. Och man kanske inte ska utropa efter 3 att det är klart att han kommer att slå det. Men det är klart, som han har inlett nu så utan skada eller något så här OS-uppehåll eller OS-spel eller någonting som liksom var förra året, så har han ju alla chanser i världen att ta det.
Han var på väg att ta det förra året, va? Det var det du sa precis.
Han hade väl en bit kvar till det då. Han vann väl backarnas poängliga, men han hade väl en bit kvar i alla fall till poängrekordet bland backar som Mattias Karlsson har järnkoll på, det tänker jag. Om det är 56 poäng eller någonting på Petrasek eller något sånt där.
Ja, det är någonting sånt.
Nu blottar jag min okunnighet. Fantastiskt. Men någonting åt det hållet där. Jag tror inte att Pudas var riktigt där förra året. Men han hade ju som sagt lite skador och lite OS och lite annat att jobba med. Så att, det var väl det som påverkade en del också. Så att, nej, men det är ju det jag gillar ju. Alltså Pudas är ju för mig, dels är han skicklig, men sen är det ju en sån otroligt tävlingsindivid. Alltså man kan ju verkligen se på honom att det är, han älskar ju liksom att han är ju påkopplad verkligen när han spelar, och det finns liksom ett driv i hans spel, och det finns liksom en vilja att vinna som är otroligt stark liksom, som gör att jag verkligen uppskattar att se Jonathan Pudas. Vi kan ju ibland tycka att ja, men några av de här SHL-spelarna är lite blasé och liksom sådär, man går inte ut fullt och så, men när det gäller Pudas så är det liksom på snudd på det viktigaste som finns, att spela bra hockey och framförallt att vinna matcher. Det är ju liksom hans, så att det är ju det jag uppskattar, och han var bra förra året redan. Han känns ännu bättre i år, och Skellefteå känns vassa efter det där lilla bottennappet, om man nu kan kalla det för det, ens i premiären mot Malmö, men om man förlorar i den i alla fall efter en lite svagare insats, så har man ju tagit två imponerande segrar nu mot både Linköping när man körde över Linköping, och även var klart bättre än Rögle i lördags. Så att det är ett lag som kommer att vara med högt upp i tabellen. Det är ingen snack om det.
Det som jag imponeras av när det gäller Jonathan Pudas är ju också att han gjorde ju en katastrofal första match där. 5-2 förlusten där hemma mot Malmö. Där, ja, han tog väl på sig förlusten själv efteråt. Han spelade ju fram till något, ja, det var 3-2 målet där till Malmö. Och ja, han var väl inne på tre baklängesmål tror jag, och satt utvisad på något också. Och sen kom han ju tillbaka då i tisdagsmatchen i Linköping där jag var, och dominerade ju fullständigt där. Då var väl ett mål och två assist i den matchen. Så att det, på det sättet han kommer igen och har den mentala styrkan. Och sen var han ju lika bra i lördagsmatchen här då, i segern mot Rögle.
Och det är ju hans styrka, tycker jag, just det här att han blir ju inte feg om han misslyckas i en match eller i en sekvens eller vad det är, utan han gör ju sin grej ändå och vet att det i längden så kommer det att löna sig. Han har ju liksom den approachen till det där att han blir ännu mer förbannad om man misslyckas med en grej, och då ska han liksom vara ännu bättre, och oftast är han ju det också, så att han är ju drivs ju mycket av liksom revansch också, och göra det ännu bättre hela tiden.
Det ska bli spännande att följa och se hur det går för honom. Vad är det något annat efter? Nu har ju liksom SHL ändå, nu har det rullat igång ordentligt liksom. Finns det några utropstecken eller varningstecken från de första omgångarna nu?
Jag kan ju också, vi kan, om vi tittar framåt så har vi en intensiv vecka framför oss också. Jag tänkte på det när vi var inne på Skellefteå och Jonathan Pudas. Det blir jätteintressant här med ett dubbelmöte tisdag och torsdag mellan Skellefteå och Färjestad. En repris på kvartsfinalen. Det var ju en rätt grinig kvartsfinal där förra året mellan de här två lagen, och nu ska de mötas då i dubbelmöte tisdag och torsdag. Och det blir också en match i matchen där mellan backgiganterna Jonathan Pudas i Skellefteå och Theodor Lennström i Färjestad, som båda har gjort sånt avtryck i inledningen av den här säsongen.
Och det där är ju häftigt tycker jag med de här, att de möts tisdag och torsdag nu. Dels att det är liksom ett tungviktsmöte, det är två lag som vi allmänt har tippat väldigt högt upp, och sen att de möts tisdag och torsdag, det håller jag helt med. Det är ju det man verkligen ser fram emot i veckan. Här får vi väl ge Strandmark beröm då, han som sätter spelschemat. Att det här känns som en liten häftig trigger en måndag morgon när september är på väg in i oktober, så att man kan se lite grann på de här. Se fram emot de här två mötena framför allt. Sen finns det ju mycket annat intressant. Det är klart att det är ju som jag var inne på tidigare många gånger, att det kommer ju att bli jämnt. Och jag menar, det är ju ingenting i inledningen av serien som säger emot det. Vi har liksom Färjestad i topp på 7 poäng och sen är det Brynäs på 2 poäng i botten där. Och så är det lite olika antal matcher och så. Så att det är inget lag som har känner att wow, de här kommer bara dra iväg, eller de här kommer bara bli avhängda i botten. Så att tittar man på varnings, alltså det är väl klart att det enda man kan se så här långt, så är det väl liksom att det är väl lite frågetecken runt Linköping, det är lite frågetecken runt Brynäs, det är HV71 funderar man lite grann var de står. Det är väl de lite små slutsatserna man kan dra så här långt. I andra änden så tycker jag ju att Färjestad har känts stabila. Luleå kommer att vara jättejobbiga att möta, precis som vi har väntat. Och Skellefteå kommer att vara bra. Det är väl det vi kan se. Rögle är lite inne på att jag tror att de skulle behöva få in någon spelare till för att vara med och utmana rejält i den riktiga toppen. Även om man gjorde en jättebra match i Luleå, så tror jag att över tid så behöver man få in någon spelare till.
Mm. Vem skulle de behöva få in? Om du fick drömma. Eller,
ja, det där är
du fick gissa.
Det är svårt tycker jag. Jag tycker att man behöver ha egentligen både en back och en forward in. Nu har jag stora krav på Rögle. Vi pratar om att man ska liksom vara bättre än förra året, eller lika bra som förra året när man vann CHL och serien. Och ta det där sista klivet och vinna SM-guldet, då tror jag att man behöver ha in både en back och en forward. Sen vem? Ja. Leon Bristedt gör en Ted Brithén kanske, var tröttna på livet i Schweiz och återvänder. Det vore väl en häftig spelare för Rögle att få in. Sen finns det ju en del backar naturligtvis också som kan komma att bli ledig här framöver. Men jag tror inte Rögle är färdiga med sitt lagbygg alls, varken ekonomiskt eller till numerär. Jag tror man har pengar kvar och man har utrymme också i antal spelare att få in en till.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag tänkte vi ska ta sista svängen här nu och kanske vända blicken lite mot Hockeyallsvenskan. För det drog ju igång i fredags med full fart, vill jag säga, på en gång. Ja, men Karlsson, du var ju på plats.
Jag var på plats på Hovet på fredagskvällen. Ja. Det var premiär i Hockeyallsvenskan och det var Djurgården Västerås inför ett utsålt Hovet. Och det var väl än en gång under de här två veckorna som jag fick gåshud, för det var otrolig stämning där också. Jättefestlig kväll. Och Djurgården gör ju en fantastisk match, tycker jag, även om de är på väg att tappa det då. Leder ju med 3-0, men det är inte långt bort att Västerås, de kommer ju upp till 3-2 i alla fall och har ju ett 5-3 i nästan två minuter där det är väldigt nära en kvittering. Men Djurgården gör en jättebra match, tycker jag. Det var verkligen järnkaminsanda över det här laget igen. Och någon som verkligen stack ut, det var ju Marcus Kryger, som är ju en helt egen liga i den här ligan. Det är ju en spelare som hade dominerat i SHL. Han spelar ju i alla spelformer. Han spelar ju powerplay, gör jättenytta i 5-5 naturligtvis, och är ju inne där och täcker skott på skott när det är 3-5. Och spelar ju fram till ett par av målen framåt. Så att jag blev verkligen imponerad av Marcus Kryger och Djurgården som helhet.
Mm. Hur... Gud, det är en så himla cynisk fråga, jag ber om ursäkt, men hur länge kommer det hålla i sig för Djurgården i Hockeyallsvenskan? Alltså jag tänker det här trycket att det är fullsatt Hovet, så här, tror vi att det kommer hålla hela säsongen?
Liksom? Nej, det gör ju, nu är det ju Kristianstad hemma på onsdag. då sätts väl kanske Djurgården mer på prov mot ett svårspelat fysiskt Kristianstad, det tror jag, även om Västerås är ett bra lag. Mm. Jag tycker också att det här var väldigt roligt för fansen att få uppleva det här. Alltså, jag satt och tänkte på hur en Djurgårdspremiär i SHL kunde ha varit. Det kunde ha varit 1-2 mot Oskarshamn i förlängning, och Dick Axelsson hade snackat till sig ett matchstraff i periodpausen och så vidare. Med tillknäppt spel och så vidare. Här var det ju öppna spjäll åt båda hållen och riktig vilda västern hockey, och det hände massor i matchen.
Mm. Jag tror ju att fansen kommer att sluta upp runt det här laget om man bara levererar det här, lite som Mattias var inne på, järnkaminsandan, och att man liksom verkligen visar att man brinner för det här och vill det här. Man har fått hem några profiler som har visat att vi är beredda att hjälpa Djurgården nu genom allsvenskan här. Vi nämnde Kryger med Brodin, med John Norman och så vidare. Va? Så att jag tror att fansen också ser det här som en väldig utmaning nu, att liksom Djurgården ska tillbaka och att man kommer att sluta upp på snudd på minst lika bra sätt, tror jag, som SHL. Sen är det ju roligt som supporter och liksom hålla på ett vinnande lag. Ett lag som vinner mycket mer matcher än vad man förlorar. Sen om det är en division under, det är klart att man kan inte hålla på sig i 10 år. Men just en sån här säsong, med tanke på att det har varit väldigt eländigt. Liksom, ja, sen finalen 2019 så har ju liksom kurvan gått rakt neråt, och inte minst förra året. Och så var det ju liksom lite halvdeppigt att gå och se Djurgården, kan jag tänka mig, om man var supporter. Det var, kunde det ju vara även som reporter ibland. Och sådär. Så att jag tror att jag tror inte att det behöver vara så illa att vara i Hockeyallsvenskan. Sen har man ju viss konkurrens med fotbollen nu under hösten. Det har man ju alltid. Och inte minst när Djurgården går så bra i fotbollsallsvenskan då. Så att, men jag tror att det kan bli riktigt häftig vinter på Hovet. Och ett häftigt lag också som det kommer liksom att svänga runt med, allt från Olle Liss prickskytte till Krygers briljans till de här unga trio med Läckerbäck, Östlund och Ögren där. Alltså det finns ju många faktorer som borde trigga supportrarna, och inte minst då resan, målet med resan på något sätt.
Olle Liss, ja, han blev ju en publikfavorit direkt med sitt frejdiga spel och sitt skott. Han sammanfattar känslan ganska bra. Han twittrade dagen efter och då skrev han så här: Detta var något annat. Man kände sig som en knatte som fick åka ut till sin första A-lagsmatch. Svårt att åka ut och se cool ut när smilet satt ända upp till öronen. Jösses, vilket tryck. Och då har ju ändå Olle Liss varit runt en del. Han har ju varit i Björklöven som är kända för sitt publiktryck under 3 framgångsrika säsonger här. Så att det speglade väl ganska bra känslan den här fredagskvällen, tycker jag.
Ja, och så är det ju för oss också. Så där, vi vet ju det. Att vi kan ju kallas hur Stockholms älskande som helst. Jag är från Gävle och Karlsson från Örebro. Men det är ju bara vad är det att säga det. Ett fullsatt hovet när hela arenan är med. Det finns ju inget som slår i Hockeysverige. Det är ju punkt slut. Och jag har inga sympatier alls för Djurgården i övrigt. Men så är fallet. Och det förstår jag, att det är en enormt mäktig upplevelse just. Där är verkligen hela arenan med. När de är på det humöret.
Näst bäst stämning, säger jag, förra veckan. Allra bäst var ändå Timrå. Det vill jag framhålla.
Mm. Ja, du ser. Den slog premiären på Timrå.
Timrå slog Djurgården.
Är det gåshudstoppen med Karlsson förra veckan? Ett Timrå.
Ja, alltså, Timrå är häftigt där. Och det är en cool liksom ishall nästan snarare. Ja, det är väl en arena där. Men med ståplatsen där och när publiken, det är ju väldigt brant där och sådär och lagom stor och så. Så att det blir bra tryck. Men jag trodde inte att den skulle hamna etta på Karlssons topplista före hovet. Jag trodde att hovet var en klass för sig. Men det fick jag lära mig då.
Vad ligger på din gåshudstopp sen förra veckan, Abris? Det är det nya.
Jag tycker det var häftigt. Men jag tycker det var så häftigt att Östersund vann första matchen där. Klassisk, eller vad ska jag säga, historisk seger. 3-2 mot Södertälje där i premiären. Det var ju, det tyckte jag var häftigt. De har ju aldrig varit på den här nivån tidigare och dessutom få vinna första matchen på hemmaplan inför bra mycket folk också. Så där. Det sätter ju lite. Jag har ju faktiskt inte tippat Östersund på kval. Jag är en av de få som inte har gjort det. Så att, med den här starten så hoppas jag att de rider vidare på det och kan sätta lite färg på den här serien. För att det är alltid bra när ishockeyn vinner nya regioner eller nya områden eller nya städer. Och där har Östersund en viktig uppgift att göra. Jag har inget emot Småland, men vi kanske inte behöver ha 5 lag i Allsvenskan och typ 2 i SHL eller 3. Eller vad det är nu. Det är bra med spridning. Det är bra med spridning. Nej. Jag förstår det. Du är ju smålänning.
Något kan vi väl få Nässjö.
Vi ska inte prata Nässjö.
Nej. Vi går inte in där nu.
Det fick vi skit för. Så det ska vi inte hålla på grotta ner oss i. Nej, men som sagt, Östersund brinner jag lite extra för.
Var något annat som stod ut från den hockeyallsvenska premiären?
Ja, det var ju en del som stack ut. Både Björklöven och Modo förlorade ju i 2 häftiga matcher där. Att Karlskoga vinner mot Björklöven borta ska vi kanske inte vara förvånade över. Men då, de fortsätter att vara Bofors och vara med där som ett topplag. Sen var det väl häftigt, tycker jag, med AIK. De har några intressanta nyförvärv som nog kan göra stor nytta för dem och vända på det sättet borta mot Modo. Det var ju nog den starten som AIK behöver.
Mm. Vi får väl se. Det är väl lite frågetecken runt Modo. Så här, men de har ju inte haft någon bra försäsong. De har inte för riktigt fått ihop den. Men det är klart, det var väl inte riktigt den premiären de ville ha. Det var ju väldigt svängig match som man fick intrycket av. Och det var lite öppna spjäll lite åt alla håll och sådär. Och det tror jag väl inte riktigt det Mattias Kalin vill ha och se i en premiär. De får väl jaga lite stabilitet där och innan matchen. Men det är väl lite sådär man funderar. Jag har ju tippat dem rätt högt mod. Och vi får se. Jag tror att de får ihop det. Men jag tror också att det kommer att ta lite tid. Målvaktssidan får vi se lite grann där med guden Guldevski som var här i Gävle förra säsongen och har väl lite okonventionell målvaktsstil, kan jag tycka, och får se om han kan ersätta en Tex Williamson som var, jag tror att han, alltså det är helt otroligt, jag tror att han väntar på operation fortfarande. Han skulle opereras i maj, direkt efter säsongen. Och jag vet inte, nu kan jag ha fel, det är möjligt att han blir opererad, men alltså det, nu börjar det bli som att snart är hela säsongen körd, och det måste ju vara en otrolig missräkning för dem. Att det inte han, att det kommer ta så lång tid för dem.
Jag är ju rätt tveksam till Modo. Det är klart att Modo kommer vara topp 6, det tror jag. Men att de överraskar ju de flesta förra säsongen. Det var ju inte så många som hade dem så högt då, men då överraskar de. Men det är ju lite frågande kring fysiken och mentaliteten där i det där laget, tycker jag, om de har det som krävs för att bli ett vinnande topplag i den absoluta toppen och gå långt i slutspelet, men det är långt dit.
Så är det. 5881 är snittet så här långt i SHL i alla fall, om vi nu ska kasta oss över det. Skrev jag upp här i lite mantäckning.
Publiksiffra, det var...
Ja, snittet hittills på samtliga matcher om man räknar in alla matcher som har spelats i SHL, så publiksnittet 5881. Jag tror inte att det kommer att stiga, om jag säger så. Men det får vi ta en annan gång. Men ja, det är väl en bra start så. Nämnde vi inte det med Samhallam där, men jag är också lite så, vi pratade om det med det här med att ha hyllningar i premiären, kanske liksom lite förvånar mig på något sätt att både Skellefteå och Växjö har valt den vägen då med hemmapremiär och ta hyllningar redan då. Man tänker att en hemmapremiär säljer ut ganska bra ändå, och att man kanske spar det här kortet med hyllningen till en sån här novemberomgång eller någonting, när det är liksom, man möter ett lag som inte är så attraktivt och, ja, för hemma och skådan och komma och titta på. Men ja, nej, jag vet inte, vi får se. De kommer att få och jobba stenhårt framöver.
Men alltså, kan inte det, tror ni inte det kan ha att göra med att man vill typ safea då? Alltså så här innan Sam Hallam ger bort sig i Tre Kronor. Jag menar inte att han kommer göra det, och jag menar inte det så. Jag menar mer att, alltså, skulle det gå åt helvete med Tre Kronor liksom första två månader, så är det skönt att ha en hyllning gjord innan dess. Liksom.
Ja, man har ju gott om tid. Första turneringen där blir november där, med Tre Kronor, som man kan ha tagit i slutet på oktober.
Ja, det är sant.
Sen tror jag inte att hans status i Växjö kommer att förändras speciellt mycket av de här Eurohockey Tour-turneringarna. Det krävs nog ett Garpenlöv-facit ungefär för att det ska solka ner hans, liksom, jag vet inte ens om det kommer att göra det. Utan det har gjort i Växjö är nog unikt ändå. Nej, men jag tror också att man kanske är lite, jag vet inte om man är lite orolig att inte, det är lite pinsamt att ha en dålig publik, eller det är mycket pinsamt att ha en dålig publiksiffra i en premiär. Jag vet inte om det har spelat in, att man ändå vill se till att det inte blir så. Men det betyder ju också att man har, ja, då har man ju bränt sitt hyllningskort till någon annan match. Jag vet att Brynäs ska ju hylla Ove Molin här sen framöver i oktober eller november. Jag vet inte ens vilka de möter, men jag vet att det är en match som har sålt mest biljetter till i alla fall så här långt. Jag tror att det var. Så att där har man ju liksom en match man kan sälja ut som egentligen kanske skulle ha lockat 3,5-4 tusen åskådare.
Vi får en sammanställning sen i mitten på säsongen när alla har gjort sina hyllningar. Liksom. Mm. Ja. Och så får vi se hur mycket det har hjälpt publiksiffrorna.
Sam Hallam var väl mycket att man ville göra det liksom i första hemmamatchen efter att han har slutat, jag antar det. Sen köper jag ju Abris argument att det är en bra, kan ju vara en idé att spara det. Jimmy Eriksson var ju uppskjuten från förra säsongen. Den skulle ju göras då, men det var väl i något skede där man inte fick ta så mycket publik. Det växlade ju de där restriktionerna under förra säsongen lite. Men då kunde man ju lika gärna spara till några matcher till. Det håller jag med om.
Och med det så tänker jag att det är dags att börja runda av faktiskt. Vi har ändå snackat på i en god timme nu ungefär. Har vi någonting? Jag ville ju liksom försöka få in en veckans snyggaste, veckans fulaste här. Men jag vet inte riktigt om ni har någonting på rak arm. Någon av er?
Jag kan ta snyggaste, så får Karlsson ta fulaste då. Jag brukar ta det. Jag är the good cop.
Ja, men det låter väl roligt.
Är det okej? Ja. Jag lyfte nog fram Henrik Törnqvist faktiskt. Jag tyckte det var skön målskyttekonst i lördags där, i ett läge när Linköping verkligen behövde det. Ett fint mål under ordinarie tid, men sen framförallt två iskalla straffar i straffläggningen. Och lika jobbigt och tråkigt och frustrerande som att se dåliga straffar. Lika kul är att se bra straffar. Så att jag tycker det är konst. Det har inget med tur och otur att göra, utan straffar är skicklighet. Och där gick Törnqvist in och satte sin först under ordinarie straffläggning. Och så klev han ut på den första Sabden-straffen och satte den också och fixade 2 poäng till Linköping. Hatten av, Henrik Törnqvist från mig.
Vilken fulaste, Karlsson?
Fulaste var det. Jag fyller på med Linköping. Linköping blir veckans fulaste. det var väl jättekul för Linköping och Henrik Törnqvist att få den där segern och de där målen. Det behövde de, och det ska bli intressant att se vart de tar vägen efter det. Men jag är väldigt oroad för vad Linköping ska ta vägen närmast här nu. Det har inte sett bra ut. Det är sån bottenlagsaura över Linköping hela tiden. Så fort de gör mål så släpper de in mål bakåt strax efteråt. Och det var ju likadant i den här matchen. Man hade ju 3-1 mot Färjestad som då snabbt genom Theodor Lennström lyckas komma upp till 3-3.
Får jag tala om vad du skrev till mig efter 3 minuter?
Nej, det hade bara gått 2 minuter.
2 minuter. Kom det ett sms från Karl, så jag satt i Örebro. Linköping åker ur. Totalt vilsna.
Oj! Starka ord så här.
Ja, är man expert så ska man kunna dra slutsatser och tycka saker.
Så veckans nyhet och veckans fulaste går till Linköping. Ja, det är toppen. Och med det så tänker jag att vi stänger ner för dagen. Tack till dig, Abris på länk. Tack Karl som du ville vara med. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.